om man skulle ta... Jag tänker ju oftast på olika par så här. Vem är jag och vem är du? Och i Susanna Popova, Johan Akelius-poddandet så är ju jag, Johan Akelius, och du.
Ja, det finns ju ett alternativ kvar då, Susanna Popova.
Och det är för att jag sköter tekniken och sätter på apparaten och så.
Då ska jag dra min favorithistoria om dem, min Staffan Heimersson-historia.
Oh, Staffan Heimersson, vi ska prata mycket om Staffan Heimersson idag.
Hur kommer den här historien när du och jag var på Villa Dallas? Och han frågar mig, vem är Sveriges bästa skribent? Typ enda gången han tilltalar mig under den middagen. Och så säger jag, måste säga något smart. Jag tycker Johan Akelius är Sveriges bästa skribent. Staffan Heimersson reptilsnabbt svarade Claes, han är inte den bästa skribenten i den familjen han sagt.
Alltså den har du ju redan
jag
sett.
Jag vet, men jag tycker den historien säger otroligt mycket om Staffan Heimersson och kanske lite om Johan och Susanna, men Johan är bättre än Susanna på att skriva, det är han faktiskt.
Du, jag har blivit lite kär i Staffan Heimersson igen. Det liksom...
har ju varit igen, verkligen tack för att du säger det, för att på den här middagen jag hänvisade till, då var det ju tre personer med. Det var du, jag och han, och det var ni två som pratade.
Ja, men såg du min sanning eller?
Men Staffan Heimersson, nej, jag har inte sett den.
Oj, alltså, det var underbart program.
Jag har varit i Cortina med Ernst Malmsten, så jag har inte kunnat göra det.
Ernst Malmsten, ja.
Nej, men han borde vara med i min sanning också. Okej, Staffan Heimersson, min sanning. Vad säger han där?
Nej, men alltså det är så fruktansvärt bra, för han är ju så... han är ju så fruktansvärt självgod och kaxig och tuff och rolig. Och det liksom, och så tycker jag det här, han säger då att... Ja, men MeToo var det bästa som hände mig. Jag fick sparken, jag slutade vara en slappkrönikör. Jag blev en bättre reporter. Det är ju liksom...
Av en person som är 90 bast, va? Eller?
Ja, 88. Nej, men alltså det är bara så jävla respekt för det. Och du vet, så mejlar jag liksom...
Han var inte kaxig. Han var inte kaxig under MeToo när det där skedde. Det var, han var inte kaxig.
Nej, han var, blev lite tokig. Men vem fan skulle inte bli tokig och få landets samtliga...
Tokig säger jag inte, men han blev lite tilltuffsad. Och jag tror inte han tyckte det var... Det, vad var han då? 82, 83 år. Det var nog inte så här, kom upp på benen igen. Men det gjorde han. Det ska
ja,
man
nej, men alltså, nu sitter han där i min sanning 88 och säger att Aftonbladet har varit dumma i huvudet som inte skickar mig till Kiev från 2 år sedan, och alla som tittar på programmet inser ju, ja men han har ju rätt, det hade varit bättre att ha honom i Kiev än i Villa Dallas.
Ja, framförallt för Marianne Pihl hade det varit bättre kanske.
Om man... Alltså fan vad taskigt sagt.
Nej, jag menar med att jag tror att Staffan Heimersson är en sån person, en sån man. Nej, det var inte alls taskigt. Som jag tror att han, om han får sticka iväg kommer han tillbaka lyckligare och bättre. Han är som en sjöman, han ska inte gå hemma på land för då blir han antagligen deprimerad. Det var verkligen så jag menar. Ja, du är inte samma sak faktiskt. Ja, det hemma över en helg måste vara vedervärdigt för omgivningen.
Alltså jag tycker, jag vill bara säga, jag vill protestera lite mot bilden i den förra podcasten som fram... kommer med, för det verkar ju som att jag är liksom alkoholiserad galning. Jag tycker, och sen så min skånska var ju fruktansvärd också. Alltså, min syrra lurar mig, jag har ju inte, men min skånska, den kommer liksom igång när jag träffar folk från Skåne, och då ja, det kändes jobbigt.
Ja, men jag tycker det kanske var mitt fel lite grann också, som skojar lite för mycket om alkoholvanorna. Det är ju inte lätt när man ses, så det är ju... Ja, men det är samma sak nu, att du sitter och dricker en rom och cola och klockan är 8:30. Det är inte konstigt, Viggo.
Alltså, så jäkla taskigt.
Det sänds ju på torsdag eftermiddag sen, så då kommer du vara lugnt. För att frukostgästerna kan ju undra.
Du, ja, men vi ber om ursäkt för detta. Jag ber om ursäkt i alla fall för det. Och jag vill då säga att jag dricker en Cola Zero här och ingenting annat.
Jag har två saker med mig i väskan, och det är två stycken jävligt underhållande sociala mediebråk. Jag vill bara deklarera, det har jag så att säga. Vi kan ta dem. Har du något, vill du börja? Du har gjort något ytterligare?
Nej, jag spännande, bara kör igång här.
Vi börjar med bråk 1. Och det rör de stora profilerna, arkitekten Thomas Sandell, nota bene alltså inte Ebba Adielssons miljardärskompis Thomas Sandell, utan arkitekten Thomas Sandell, som har ritat ett upplägg på hus, tillbyggnader kan man säga, till, vad heter det, stora, det gamla hotellet på Dalarö helt enkelt. Ja, Dalarö bor halva media- och finansetablissemanget, och Claes Britton. Claes Britton bor granne med den här tomten, och när det blir klart att Thomas Sandell ska skriva, eller ska att det ska rivas och börja skövlas, så
Claes Britton, han, det började rika öronen på honom. Ja. Att skända Dalarö, det är värre än att skända Gröna Lund, eller skända Djurgården enligt Claes Britton. Claes Britton, alla rättshaveristers fader blir han ju mer och mer.
Men det där var väl en kanske nödvändig fond till det jag skulle berätta helt enkelt. Jag ska läsa högt ur det här. Och då, det här inlägget postar då Thomas Sandell. Han postade, och han berättar hur det går till. Och jag ska visa dig, det här kommer inte bli riktigt lika roligt för alla andra. Så berättar han, byggt de här byggrätterna och så vidare. Längst ner så skriver han så här. Att en ny bebyggelse väcker känslor i arkitektens vardag. Vi kritiseras men får också beröm. Tonen på sociala medier mot Corny har tydligt hårdnat de senaste åren. Visst kan vi bort från dessa troll, men när det kommer till hot går min gräns. Skriver Thomas Sandell. Klipp ner till Claes Brittons meddelande. Förbered dig på strid, ditt jävla svin. Det här är alltså två...
Han låter ju som han är med i en skräckfilm.
Han kan inte andas när han är så...
Claes Britton är helt otrolig.
Plus att jag tror det här är två herrar, min uppfattning, och jag har förstått att det är två herrar som har haft rätt bra... De är ju ungefär lika gamla och bor där ute och har väl varit mer eller mindre bästa kompisar. Men nu har det alltså brutit ut ett krig, inte bara på sociala medier. Vilken fruktansvärt solbränna, Lukas. Gå och sminka dig vit igen. Var har du varit någonstans?
Jag har varit i Thailand.
Ja. Skjut mig. Det här bråket kommer då inte, det drabbar Facebook nu och det drabbar en mycket aktiv generation 60-plussare på Facebook. Det kommer även drabba Dalar ur sommar, och i den här potten så lägger vi då 300 medlemmar ur familjen Bonnier, familjen Mix. Vi lägger, hjälp till, familjen Volodarski lägger vi ner det. Vi lägger ner
Jonas och Johan, de håller vi också till där ute. Vad heter hon? Vad heter hon? Jossan och Erik och ja, men hela, ja, men,
absolut, familjen Belfrage håller till där. Alltså det finns, och jag tror dessutom
Stockholms Long Island, för er som inte känner till det. Det är där The Rich and Famous.
Men jag tror dessutom så blir det lite spännande för Thomas Sandell. Det är ju inte han som har sökt bygglovet, det är inte han som har rivit den här parken grannen med Claes Britton, men det är han som har ritat att han får klä skott. Där kommer ju kanske arkitekter har kanske kommit lite för enkelt undan. Han ska naturligtvis inte ta emot några hot, men jag tror att rent socialt kan det bli en spännande sommar på Dalarö.
Nej, men det är ju roligt för dem. Jag ser det ju positivt, för då har de ju någonting att prata om där ute på Dalarö. Normalt sett, vad ska de annars prata om? Det är ju liksom... Nej, nu, det här förenar överklassen på ett sätt som är spännande och lustfyllt. Jag personligen är ju för alla sådana här roliga byggprojekt. Jag känner ju att ju mer tokigt arkitekterna bygger, desto mer spännande blir det. Och jag kommer just hem från Berlin, och där byggs det ju jättemycket spännande, häftiga grejer, och det skapar en levande stad. Den här idén att man, jag bor ju själv också i faktiskt ett ganska speciellt hus som grannarna där ute i Sköndal kallar, de vill döpa om husen till ful. Så att jag drar ju mitt strå till stacken här med avancé. Jag lever ju som jag lär faktiskt i det här fallet. Nej, men
du lever som du lär hade du varit om du hade tillåtit ett fult hus på din egna bak. Och du har ju flyttat in, du är ju parasiten.
Men det måste du ju ändå.
Alltså jag håller med dig.
Jag lever så till jag lär att jag tycker om spännande arkitektur. Jag har valt att bo i ett hus som inte ser ut som alla andra jävla hus. Så jag kan inte...
Jag ger dig det.
Du, det var rena bråket. Vilket roligt bråk. Spännande. Bra, för nästa.
Ja, men om man ska prata om det som du säger, som har någon form av underhållningsvärde, så det är klart, det är inte kul att Claes Britton upplever att hans närbebyggelse, det han faktiskt älskar Dalarö, har skövlats. Jag vill också säga så här,
skövlats.
Hans uppfattning är det. Jag har inte sett det med egna. Det andra, jag älskar ju Claes Britton som skribent. Jag tycker han är fantastisk. Jag tycker det han gör för stil...
Alltså han är långrandig och överreklamerad, tyvärr. Han var lite småbegåvad på 90-talet, men sen dess har det gått ut för. Och sen så skriver han telefonkatalog om Sveriges största konstsvindlare. Ja, nej, men det är inte så många som vill läsa den. Alltså, jag överdriver lite, men ni vet att jag har rätt.
Varför ska du häckla? Jag tycker så här också. Han gör otrolig insats. Han älskar Stockholm. Jag märker när han skriver på Facebook om Kungsträdgården, Strandvägen, platser som han tycker förfaller. Han skriver utan något form av egenintresse alls. Boken om Pontus Hultén har inte jag tagit med mig i överhuvudtaget. Men på lunch jag var på nu med en massa konstpersoner, så var alla rörande överens om att den var jättebra. Han är ju en person som... verkligen gått sin egen väg hela tiden. Man kan säga mycket om honom, men han har ju inte hamnat på någon slags contentbyrå eller något annat, utan han har varit... Men det var det, det är det ena. Och det andra är, Thomas Sandell skulle naturligtvis inte behöva acceptera att han känner sig hotad. Bortsett från de två aspekterna ser det ett väldigt underhållande bråk.
Absolut, absolut. Och jag har ju nu Det är det som är så problemet när man tänker efter, att då är det ju väldigt svårt att ha en linje. Jag har ju själv kommit på att jag häcklar Thomas Sandell för de här extremt fula husen han byggt ute på Lidingö längst ut där.
Såg
jag. Ja, de är fruktansvärt fula och det, ja, där måste jag ju nu genast ändra mig och ge lite. Och här kommer ju min agent här, Leo Lagerkrans. Han verkar helt inne i sin egen värld.
Jag kan tala om, jag har fått rapport om att han är arg på dig för att du har berättat att han drack två alkoholfria öl i bardisken. Så att det kan vara därför han inte hälsar.
Jag tror att det är läge att du
skriver klart boken helt enkelt.
Böckerna. 99,5 var det kvar.
Ja, jag har i alla fall skrivit en halv, så att
det är bra, Viggo. Det är bra.
Alltså, så jag håller på.
Säga exakt hur många har skrivit en halv bok?
Det är många som har skrivit en halv bok, men
det är väldigt
lite, men det var det inte. Du, nej, jag vill bara, okej. Okay. Men vi har ett bok till, sen har jag en lapp här med typ 10 grejer jag måste ta upp, så att du får rappa på lite.
Ska jag fortsätta? Ja, men då har vi då, det här är ju en blast from the past från dig, säger jag kanske med viss ironi i rösten. Det gäller nämligen Kalle Schönell. Och Kalle Schönell, som du minns, en känd reklamare i Stockholm. Han har dissats av Per Granqvist. Kommer du ihåg Per Granqvist? Var på Veckans Affär. Amelie Silverstroppes man.
Ja, han, ja, just det. Ja. Nu, detta är ju inte många lyssnare som hänger med nu här på det här.
Ja, men det, jag anpassar mig. De får anpassa sig till oss. Jag anpassar mig inte dem. Så här har Per Granqvist sagt i sin podd Generation Z. Jag följer en tjomme på LinkedIn som jag tycker är ganska fånig, som är oerhört fascinerande och typisk för detta. Han har en business som bygger på att han alltid har haft scarf eller halsduk som man kan ha inomhus och bygger någon sorts verksamhet kring det. Det känns verkligen som han har övervintrat och är snart klar. Och han kanske är modern igen, det vet man inte, men det är väldigt mycket en ungdomskult med långt hår fast han fyllt 50. Skriver Per Granqvist om Kalle Schönell. Det skulle han jävlar mig inte ha gjort. Klipp till Kalle Schönells Facebook för 5 dagar sedan, då han tydligt läser lusen av den här herren och pratar om både sin egen 50-årskris, sina scarfsar och sitt allmänna utseende på något sätt. Vilket också i sig är underhållande. Det här är ett perfekt mediakulturbråk. Det har precis allt. Ingen är riktigt skadad. Alla är kränkta. Och här kommer rösterna en efter en. Alla skriver, åh vad bra att han sätter ner foten, snyggt. Alla utom jag som skriver, helvete, nu bryter helvetet löst, skriver
jag. Men alltså, jag tycker det här är lite roligt för att Per, han är ju lite kokett själv med sin klädsel. Han var uppenbarligen, fick han följa med till Kalifornien när kronprinsessan och Daniel var där. Och då, ja, men han är väldigt upptagen av sin egen outfit också. Han hade någon grön kostym på sig på en sån här miljösnack han var på. Alltså det finns någonting, han, alltså på något sätt när han kritiserar någon annans kläder så... Han ser själv lite allmänt töntig ut. Han har ju också suttit och tänkt
väldigt... Men det är väldigt... det som är så underbart, att det är två allmänna töntar. Det här är två killar som inte satt längst bak i klassrummet och skrek. Och nu har de kommit ihop sig, två 50-åriga gubbar, om vem som är tuffast. Jag tycker att det är gulligt.
Eller vem som är töntigast.
Ja, men de är ju astöntiga bägge två. Det är som du och jag.
Nej, alltså vi är inte duktöntiga. Vi är de coolaste av de coola.
Alltså du hänger med en kille som är 9 år yngre än dig. När var det tufft någonsin? Jag kan ju åtminstone säga att jag ser upp till dig för att du är äldre. Så jag klarar mig ju hela tiden.
Min bästa kompis Jim, han har alltid hängt med yngre människor när han blev lite gammal. Och det håller jag också på att bli. Och ni är lite som Viagra. Du, jag tänkte...
Vilken vidrig kommentar att säga till en killkompis. Är jag ditt Viagra, är det du säger?
Alltså Viagra, intellektuellt Viagra.
Ja, det var bra.
Du vet, min fru, jag behöver inget Viagra.
Så säger bara män som behöver Viagra, det vet du va?
Du...
Det finns ingen annan som skulle komma på idén och säga det.
Okej. Jag vet inte vad jag ska säga.
Har du potensproblem? Nej, men bara rak fråga. Har du det?
Jag vet inte. Jag tycker
du vet inte om du har det. Då har du det. För det är antingen vet man det eller så vet man inte. Okej, Viggo. Vad har du nu då?
Ja, men jag tänkte till början med ta upp... Det har ytterligare ett Facebook-bok har ju brutit upp här mot Expressens krogrecensioner.
Ja, bra.
Precis. Mm. Och där har ju jag, och där är det ju så att för er som inte känner till det så har då Expressen skickat några av sina mest matokunniga skribenter att besöka olika restauranger. Och då skriver de vitt och brett om vilken extremt dålig service de får, och de är helt, maten är ful, och de kan ingenting om hur maten ska smaka och vad är rätt och fel och sådana grejer. Och där kan man ju säga så här att, ja, men skulle man skicka en konst, alltså inget annat område än mat kan liksom behandlas på detta skamliga sätt. Jag måste säga att jag är besviken på Victor Malm, min nya kompis, han som har lovat att bjuda mig på Expressens kulturfest nästa år. Alltså jag är besviken på den här låga nivån. Alltså jag tycker att en kultursida ska ta upp saker som de på kultursidan kan någonting om och kan reflektera över. Men att sabla ner på restauranger, alltså det vittnar om ett förakt, tycker jag. Både för ett hantverk, matlagning, och för de människorna som jobbar där. Att okunniga människor breder ut sig på det här sättet. Anna Norbergfeldt, jag glömde bort Anna... Hon som skriver Svenskan ibland, en blond kompis till mig som är jätteduktig. Hon skrev jättefint inlägg på Facebook om det här och fick jättemycket stöd. Nej, jag håller med. Jag tycker det var roligt en gång. Och sen så, nu har de gjort det, jag måste ha missat några gånger. Men jag tycker det är väldigt slappt. Usel kulturjournalistik. Också i den här aspekten tycker jag att... fan, skriver om kultur och på ledarsidan nu i DN... Så hade Lisa Magnusson ett långt inlägg om Mellon. Man fan skriver om samhället för helvete.
DN är en mycket otäck tidning. Mycket otäck tidning.
Vad är din bild av Expressen? Du ska
jag älskar Expressen i grund och botten. Men jag tycker att du har rätt i det här. Jag tycker den här diskussionen som är intressant. Däremot så tycker jag att det känns som de här krogrecensionerna som att de trevar sig lite fram. De skriver om en av mina favoritrestauranger, Cassie, och som hade en jävligt bitsk rubrik. Men däremot tycker jag att texten var rätt med det åker. Det finns ju ett annat hantverk i det här som du glömmer bort, och det är ju krogrecensentens. Och där, Viggo Kavling, måste jag säga att jag sätter dig på en jättestor pedestal när du skrev det i A Perfect Guide. Sen hade ju Hugo Renberg mage att lägga av med dig helt enkelt, men det gjorde du jättebra. Det märks att det inte finns den här kärleken till maten, heller inte till hantverk och krogrecensioner. Och i fallet med Cassie så tyckte jag då var det så här clickbait rubrik bara. Men jag hoppas samtidigt också att det här kan öka intresset för bägge de här grupperna och att de trevar sig fram. Du borde ju skriva så här ska den ultimata krogrecensionen se ut och skicka till Victor Malm.
Det är ju skit.
Nej, men jo.
Okej. Nej, men jag känner lite så här att alltså, nej, men vad är, men på något sätt där är ju alltså den här texterna, det är ju det här grunda i samhället, i hela liksom kultur, allmän intellektuell debatten. Ja, vi skriver en artikel, det blir massa klick, det blir massa åsikter på Facebook. Ja, men vad vill vi säga egentligen? Nej, det har vi ingen aning om. Vad är vårt större uppdrag mer än att få lite klick och mer än att få lite upprörda kommentarer på Facebook? Ja, men vi har ingen idé. Vad håller vi på med? Jag kände ju så när jag kom till Stockholm och började jobba på DN och vi startade Kokkommissionen. Då var det så liksom alla matskribenterna utbildades i vin och matkunskap. Vi lagade mat tillsammans. Vi hade idéer om hur vi skulle göra. Det fanns riktlinjer. Jag ville att vi skulle konkurrera med Guide Michelin och bli liksom ett institut i vår krogbevakning. Och det arbetet som vi gjorde då, jag är ju fortfarande jättestolt över det. Och
ja, det förstår jag
att du... Det var en långsiktig strategi för mig och för DNs sida att liksom lyfta den här bevakningen, bli duktiga på den, odla fram de bästa skribenterna. Precis som Victor Malm, om det skulle vara litteraturkritik, ja, men som han skrev där, Benke Olssons son, Jack Hildén, att ja, nej, men Zlatan, ska han recensera Hamlet? Ja, men alltså, ja, det hade ju också
gett... Jag tycker så här, jag älskar Victor Malm också. Jag tycker att han försöker, han har... Alltså så här, ibland, det här var exakt samma sak som det du var på Resumé också. Alltså du kom in, man har massa idéer, man är ung och grön och testar saker och ting.
Jag var inte ung och grön när jag kom in på Resumé. Jag hade varit...
I ämnet. Förlåt mig.
Okej, jag kunde inte så mycket om reklam.
Ja, men det var ju driven, ambitionen, publicistisk vilja. Nu testar de den här krogrecensionen. Det är klart det är jävligt tufft för de restauranger som tycker så här. Men om vi ser det från tidningens perspektiv så tror jag att det här ändå är ett spännande experiment. Och jag hoppas att du skulle kunna hjälpa Victor Malm och inte vara så jävla sur för att du inte blir bjuden på Expressens kulturfest. Du kan väl skriva en text, va?
Nej, men alltså,
så jag har berättat att Anna Gullberg har mejlat mig, va?
Ja, du har berättat det. Jag jobbar
ju mer halvtid och tar emot massa av våra lyssnares åsikter om din röst och hur mycket du dricker och hur mycket skånska du pratar. Men jag gör det gärna, jag hjälper till.
Okej, vi har ett ämne till som vi måste prata om.
Ja.
Anders Hansen. Vad vet vi om Anders Hansen?
Oh, jag vet en del om honom. En av mina bästa vänner, ska jag faktiskt säga. Och han gick i samma klass på gymnasiet. Och jag vet att han av sina vänner kallas för Hassan.
Okej, han kallas för Hassan.
Jag vet inte om det är hur... Jag vet inte om man vet om det själv. varför...
Nej, men har du sett det tv-programmet eller?
Nej.
Nej, men alltså, då, det här är ju det viktigaste och bästa tv-programmet.
Som vad heter programmet?
Det heter typ personlighet. Och Anders Hansen...
Ja, du har gjort de här testen, det var ju det.
Ja, men alltså så, precis. Då är det då att... men alltså, det handlar om hur man får sin personlighet. Och det är så väldigt skönt då, för att Anders Hansen, han förklarar ju då för en att glöm det här med miljö, det är generna som formar dig. Och sen så är det liksom olika trauman och sånt som kan utlösa olika saker, men i grunden så är liksom uppfostran ganska meningslöst. Och som min svärmor brukar säga, vissa behöver man inte uppfostra alls, andra kan man inte uppfostra.
Jag är 110% på det i det laget.
Ja. Nej, och sen ser det här programmet.
Får jag bara säga så här. Vi såg det när vi träffade din syrra. Jag kände samma sak med min syster. Jag tror vi sa det i förra avsnittet då, så här. Ungefär lika gamla, växte upp på exakt samma sätt och så blev det totalt olika.
Ja, men jag tycker både, jag känner ju att vi är olika på vissa sätt, men vi är väldigt lika i alltså jag känner att om hon och jag drev ett företag ihop så skulle det kunna bli liksom nya klaner. Nej, men att det känns som att vi är båda väldigt intresserade av att företaget ska röra sig. Och
det, det är klart ni har punkter, men hur mycket slump är det? Jag menar, du och Janne Sundling har också jobbat bra ihop. Man kan ju inte säga att ni är speciellt lika för det, eller hur?
Nej, men jag känner att...
men det är inget om vad du känner. Jag tror ändå att det är liksom slump.
Ja. Nej, men då tycker jag så här... jag menar så att du går iväg nu, men det känns alltid lite jobbigt. Vad ska du nu göra? Du ska ha en tandpetare.
Det är bra. Jag fick göra saker lite diskret.
Nej, men alltså, det går inte att göra något diskret på. Nej, jag tycker det är väldigt fascinerande med Anders Hansen. För han är ju på väg att bli Sveriges orakel vad det gäller liksom all psykologisk forskning. Och det är väldigt intressant med, som honom som person, för att vad jag förstår så lever han ensam, han har inga barn och det är väldigt mycket filmat hemma hos honom, och istället för att spika upp bokhyllor så lägger han alla böcker på golvet och på borden och över. Han framstår ju som en nästan till tokig person.
Vad är gammal är han nu då? Han är ju strax under 5, han måste ju vara 48, 49
år. Ja,
han
är liksom Hugo Renbergs ålder sådär. Och sen så, ja, men han, man kan ju säga så här att vi har accepterat honom som det här psykologiska oraklet, det är ju väldigt fascinerande.
Ja, det håller jag verkligen med om. För han, men det är väl för att som alla orakel så han gör väl alla fel och så blir plötsligt alla rätt.
Ja. Ja, men jag tycker programmet är väldigt intressant. Jag har gjort
personlighetstesten.
Och sen så nu det, fast det, här, det är så typiskt. Hade det varit i TV3 eller någon annan lite bättre kanal, då hade ju han gör i programmet gör han även en psykopattest och narcissisttest och såna grejer, men de har de inte lagt in i Duo-appen än.
Det här är dina stora neuroticism. Vad är det?
Neurotisk, att man är liksom... Nej, det är det jag menar. Du ser ju, det är lågt ju.
Nej, men det här är dina fem stora.
Nej, alltså... Men, alltså, det är fem. Det finns fem. Det finns fem. Det kallas för ocean test.
Förlåt, jag tror jag var dina som topp... Okay.
Nej, så att det... Precis.
Det var extraversion. Det var så lågt.
Ja, men alltså, jag är utåtriktad. Passet.
Ja, det får man ge det. Ja. Det är öppenhet får man också ge det. Till mötesgående tycker jag var lite väl lågt. 63.
Ja, nej, men alltså, det är psykopatdraget i mig. Jag skiter ju i ganska mycket olika grejer. Jag bryr mig inte så mycket om olika saker, för jag är ju på väg framåt hela tiden.
Ja, men det borde ju synas på andra. Men till mötesgående är det... Men samhällsgranet, det fick du 94 på. Det känns som en väldigt hög siffra.
Du tror att jag har ljugit där?
Ja, det tror jag. Men som sagt, till mötesgående, du väl...
Nej, men det handlar om sådär typ... Ja, men det handlar liksom om det ligger en uteliggare på gatan. Då en del stannar och tar hand om honom och andra bara marscherar förbi så han förklarar sig själv, tänker jag.
Och då är den här, just det.
Du är ju precis, du tar ju hem dem och låter dem bo i källaren. Eller? Riktiga psykopater tar in och låser in dem i källaren och släpper ut dem sen.
Du vet, man känner igen en psykopat, eller hur? Det har vi sagt.
Jag kommer inte på nu. Det är väldigt mycket psykopater i sista programmet.
En psykopat, om man ställer frågan till en psykopat, tror du att du är psykopat? Så kan psykopaten inte tänka det utan säger nej. Alla andra har ju lekt med tanken kanske. Shit, kan jag vara psykopat?
Jag är tveksam.
Du är ju inte psykopat.
Nej, det är klart att jag vet att jag inte är psykopat.
Klart, klart och klart, men jag tror inte du är det.
Men alltså, man har väl, om man ska få saker och ting gjort kan man inte bry sig om alla andra människor hela tiden.
Vad är det du har fått så mycket gjort, menar du? Är det här med boken som är klar snart, eller? Jag vet du vad du har fått gjort det mot till under höstlovet?
Höstlovet är ju sportlovet. Jag har ätit lite, ja. Men jag har varit i Berlin nu här och...
Vad gjorde Berlin?
Jag var på världens största konstmässa, vill jag på att säga. Jag var på världens största resemässa. Den var väldigt, väldigt stor. Men jag är hemma nu.
Ja, det stämmer. Du hade ett par andra grejer då.
Jaha, eller vad? Mer och, nej, jag vet. Vad sa du? Har vi något mer om det?
Nej, kanske vi inte har. Baren på Fågelbroskåpnen.
Jaha, okej. Okay. Ja, men det...
Det är ändå något.
Jag hörde om den här filmen som du hade varit och sett. Om hon, den här tjejen som får en spädbarnshjärna inopererad. Ja, det var en manlig fantasi, sa de här Liv Strömqvist och Caroline. Nej, men hon hade analyserat filmen, eller Caroline. Jag tyckte den var väldigt bra, deras analys faktiskt.
Ja, men du har inte sett filmen, eller hur?
Nej. Jag tycker filmen verkar rolig, för den verkar filmen, liksom...
Om man börjar med att filmen visar en katt som går omkring med en kattkropp och ett fågelhuvud, då signalerar man ju lite grann allt det här är absurt. Det är en absurd film. Att lägga in ett fullständigt liksom genusperspektiv på det, det tycker jag är också lite orättvist, för det hela filmen är en total perversion. Och framförallt är den inte logisk på något sätt. Det är klart att när man skriver den här texten utan att sätta den och säga att det här är en manlig fantasi.
Nej, men alltså de nej, men nej, men alltså,
som har gjort det.
Ja, nej, men ja, nej, men de, ja, ni får lyssna på deras podcast. Ja, där har vi lite att lära av den podcasten faktiskt.
Jag vill inte lära mig någonting av deras podcast. Jag vill inte lyssna på den eller.
Nej, okej. Nej, men
den här podcasten har allt. Man behöver inte det finns ingen, vi behöver inte lära oss någonting av dem. De är jävligt begåvade, framförallt Liv Strömqvist. Jag vet inte vem den andra är, men
Caroline, jag anställde eller tog in Caroline Färdan Nål i Ringskog.
Ja. Ebba tävlar med hennes brorsa i Kontrapunkt och vann.
Okej. Ja, men det var inte bara Liv som fick skriva idén på stan under min tur, även Caroline faktiskt. Eller hon fick ju teckna Liv där och göra sina feministiska små rutor. Ska vi avsluta på något sätt, eller vi ska bara avsluta genom att...
Det är för tidigt för ett glas, vad tror du?
Nej, det är för tidigt för ett glas. Jag ska aldrig mer dricka i podden. Det är mitt nyårslöfte.
Lägg av med podden. Nu ska jag ta ett glas och lägga på.